I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Vi är denna vecka sponsrade av Indie Beauty.
Och Sofie, det här tycker jag är extra fint och extra roligt. Ja, men Indie Beauty är ju ett skönhetsvarumärke som jag tror att väldigt många känner till. Men det jag älskar mest, det är att Indie Beauty liksom vill vara mer än bara produkter, vilket de ju också är.
Exakt. Indie Beauty står ju för Independent Beauty. Skönhet på dina villkor och för din egen skull. Och Indie Beauty tror ju stenhårt på ett alternativt skönhetsideal fritt från måsten, skam och känslor av otillräcklighet.
Där är jag helt med, Indie Beauty.
Ja, men.
Det är så jag vill att skönhet ska vara.
Ja, men verkligen.
Och vet du vad som är nytt för i år, Sofie?
Berätta.
Från och med i år så skänker Indie Beauty 1% av sin försäljning till Suicide Zero, Tjejzonen och Djurens Rätt. Så när man handlar produkter från Indie Beauty så kan man liksom känna att man också ger tillbaka till samhället.
Ja, kraften i tillsammans.
Ska jag säga en sak nu då? Jag är extra glad över. Nu har Indie Beauty tagit fram en keps. Och den tycker jag ändå så, på sommaren, skydda sig från solen.
Jättebra, jag älskar kepsen.
Men det bästa, de bidrar till Suicide Zeros viktiga arbete för att minska antalet självmord och självmordsförsök. Så, för varje såld keps så går hela vinsten, 100 kronor, direkt till Suicide Zero.
Då kan man liksom göra nytta både för samhället och sin hud på en och samma gång.
Ja, och kepsen kostar 169, men alltså hela vinsten går då som sagt till Suicide Zero.
Mm.
Så om man vill göra skillnad när man är där ute i solen, nu när den börjar titta fram, då ska man välja den här kepsen. Den säljs exklusivt på indiebeauty.se och på Apotea. Tillsammans kan vi skapa en ljusare framtid. Vi ses med kepsarna på.
Tack, Indie Beauty. Hej allihopa och välkomna till avsnitt 278 Ångestpodden. Jag hoppas att det här är okej nu.
Ja, men jag hoppas också det. Hej.
Vi sitter alltså här i FaceTime nu och poddar.
Ja, alltså.
Varför skrattar jag?
Nej, men det vet jag inte, för nu är det ju så att vi...
helvete skrattar jag?
Ja, det är ju så att vi förmodligen har haft corona. Jag är frisk nu.
Jag är inte frisk, så vi snackar inget jag har haft. Vi snackar jag har.
Ja, men jag har ju haft. Och jag, nu börjar jag räkna de här 48 timmarna. Ja, det är ju jätteointressant såklart för folk att höra.
Ja.
Men nu är vi, här är vi hemifrån och därför är ljudet lite skakigt.
Yes, men vilken tur att vi har, att vi innan vi blev sjuka han banda ett avsnitt som vi tänkte släppa i sommar, men som visade sig bli jävligt aktuellt.
Men du, vilken turbulent vecka det har varit.
Ja.
Jag kan säga så här, i fredags så ligger jag i min säng. Mm. Och så får jag först upp en flash från Aftonbladet där det står så här, känd man gripen i sexköpsrazzia. Och så tar det väl en kvart ungefär och så får man upp att det är Paolo Roberto. Och jag har ju liksom varit väldigt, alltså jag har varit så ledsen, jag har varit så
arg, alltså inte på Paolo Roberto, givetvis han också, men på alla män som hatar kvinnor och som utsätter kvinnor för den här typen av brott och som liksom, ja men det händer varenda dag liksom.
Det är det som är, alltså, och på ett sätt har det väl liksom väckt en frustration i mig i att, och som det här har du redan pratat om så jävla bra på vår Insta-story, men liksom en frustration i att folk bara såhär, va? Det kunde jag aldrig tro, speciellt inte om en sån som Paolo Roberto. Men hur många gånger ska man behöva säga och poängtera och påminna om att alla män kan köpa sex? Alltså nu menar inte jag alla män, men det finns ingen specifik sexköpare.
Nej, jag vet.
Men det verkar folk inte, folk säger jag nu, men det finns de som inte verkar förstå det.
Men jag tror också så här, alltså vi, alltså den här frågan för mig är jätteviktig och den är jättestor. Mm. Och i och med att det här hände så hamnade det på agendan, vilket gör mig jätteglad. Alltså det känns så viktigt och äntligen, men så gör det mig ändå så här, vad skulle det krävas att en kändis, precis, köpte sex för att någon, mm, skulle orka lyssna på de här kvinnornas berättelser?
Alltså det blir så tydligt att det alltid behövs en syndabock. Det var ju, alltså det var ju lite samma i MeToo-rörelsen. Helt plötsligt var det en man som hängdes ut och då blev hela liksom, alltså så här, att sexuella övergrepp har liksom förekommit i alla år, det kunde ju knappast vara en nyhet för någon egentligen.
Men sen samtidigt så är det ju bra att det liksom lyfts. Alltså du är så kluven i det.
Det är jättebra. Och vi ska fortsätta lyfta det. Jag tänker att nu får man, även om det här är en våg nu som många liksom, alltså det är många som vill prata om det här ämnet och man får ju se det som att det är jävligt positivt. Så är det väl viktigare än någonsin nu att bara försöka fortsätta hålla debatten vid liv. Mm. Så att det inte bara blir ett sexköp som, där man hakar vid att det just var Paolo Roberto, utan att man kollar på liksom strukturerna och inser hur vanligt det här är. Och har något sorts hopp om en bättre och ljusare framtid.
Mm.
Med hårdare straff kring sexköp.
Ja men verkligen, alltså fängelse är det enda rimliga.
Ja, absolut.
Alltså för jag menar, som vi också kommer prata om i dagens avsnitt, alltså det här är ju, alltså du köper ju ett övergrepp. Och jag tycker, ja, det är helt, alltså hur, alltså jag såg någon som hade skrivit så himla bra att så här, att köpa sig till samtycke, att köpa ett övergrepp, alltså det är så långt ifrån allt jag känner till om sex, om kåthet. Mm. Alltså hur kommer kåthet in i den ekvationen?
Det såg jag med, någon som hade skrivit så himla bra, att just här, varför pratar vi inte mer om kvinnors kåthet? Jag har också vissa dagar eller veckor i månaden där jag är mycket kåtare än vad jag är annars.
Mm.
Det slår väl aldrig mig en tanke om att jag behöver köpa sex för att stilla min kåthet. Jag finner mig att jag är jävligt kåt. Jag kanske onanerar och sen är det bra med det. Jag kan ju inte ta mig rätten till någon annans kropp bara för att jag, nej, är kåt. Även, nej, om jag är ibland super kåt.
Nej men verkligen. För jag menar, ibland känns det som att, så här, att, det, att män på något sätt kan, ska säga in och börja skylla. Ja, men jag är så satans kåt.
Ni förstår inte hur kåt jag är. Som att man bara, men du går ju inte runt med ett råstånd hela tiden.
Nej, och det är också så här, alltså du vet så här, män som ska säga, gud men vi män har våra behov. Jag vet inte hur många dokusåpor jag har sett där killar ska prata om att de har sina jävla behov. Ja, men kvinnor har väl ändå ett behov av att inte bli köpta som varor.
Ja.
Kan du se till det behovet? Det känns lite viktigare än din pillesnopp.
Ja, men och också liksom en diskussion som man har sett mycket på Twitter, men också jag lyssnade på Mia Skäringer och Anna Mannheimers podd.
Mm.
Där de såklart också pratade om det här. Och just den här grejen med hur de män som liksom fortfarande använder argumentet att så här, det här är ett av världens äldsta yrken, att vara hora då. Mm. Och att det finns faktiskt de som vill sälja sex. Just det. Hur skulle de här männen reagera om deras 16-åriga dotter kommer hem och säger: pappa, jag är faktiskt lite sugen på att börja sälja min kropp. Hade pappan på riktigt och sagt: ja, det är ju ett av världens äldsta yrken, så kör, var stolt, nej, som blir över dig, var bra. Och det är liksom, de här männen när de köper sex, det är inte så att de i den sekunden, tror jag, tänker någonting på sina egna döttrar, sina egna fruar eller flickvänner eller sina mammor.
Nej.
Hon bara, men det hade lika gärna kunnat vara din egen mamma som blev utsatt för det som du utsätter den här kvinnan för nu. Hade du tyckt att det hade känts okej?
Precis. Men som sagt, Sofie, som du sa, det här avsnittet spelade vi in för 2 veckor sedan, långt innan vi visste att den här frågan skulle bli en så kallad het potatis. Men vi kände att det kändes väldigt relevant att släppa avsnittet redan nu.
Och idag gästas vi alltså av Talita.
Anna och Josefin som har varit med och grundat Talita. Och vissa av er kanske har sett först nu att Talita existerar. Vi har följt deras arbete på håll och liksom imponerats av dem väldigt, väldigt länge. För Talita är en förening som erbjuder en väg ut ur prostitution, pornografi och människohandel.
Yes, och utöver att vi kommer att prata prostitution idag så kommer vi prata också om porr. Eftersom de många gånger går väldigt mycket hand i hand.
Ja, men jag tycker det är viktigt att lägga vikt vid att det vi pratar om är ju faktiskt den svenska porrindustrin.
Mm. Och med, när jag säger att de ofta går hand i hand, så handlar det dels om att många av de kvinnorna som kanske först börjar spela in porr hamnar i prostitution eller tvärtom. Men det handlar ju också om hur porrkonsumtionen gör att många män köper sex, för att det de har sett i porren kan de inte utsätta sina flickvänner för, men de känner fortfarande ett behov av att få utföra vissa saker i sängen då, och gör det genom att istället köpa sex.
Åh, gud, det är så sjukt.
Ja, men det är fakta.
Jag kan bara säga så här. Jag är så ärad av att Anna och Josefin tog av sin dyrbara tid och kom till oss i Ångestpodden. Mm. Så vi rullar intervjun med Talita.
Varsågoda! Hej Talita och varmt välkomna till Ångestpodden.
Tack.
Tack. Nu heter inte ni båda Talita, men berätta för oss, vilka är ni?
Jag heter Anna.
Och jag heter Josefin.
Och vi tillsammans har ju grundat organisationen Talita
för
en massa år sedan, 2004.
Mm. Ah, oj, är det så länge sedan?
Men vi har jobbat tillsammans i 20 år.
Mm-hmm. Så att, vad jobbade ni med innan?
Vi går ännu längre tillbaka.
Ja.
Jag jobbade med kompetensutveckling innan jag är apotekare.
Jag är jurist. Mm. Men vi träffades i ett uppsökande arbete i slutet av 90-talet som var riktat till kvinnor i prostitution.
Mm.
Så det var så vi kom i kontakt. Mm. Men det var innan Talita fanns.
Ja.
Ja, vi kommer in lite mer på det sen. Men först ska ni få standardfrågan i Ångestpodden. Vad tänker ni på när ni hör ordet ångest?
Ja, jag tänker på det jag själv har upplevt.
Mm.
Och bästa sättet att beskriva det är som ett stort svart hål som bara öppnar sig, och det är fruktansvärt. Det är det jag tänker på.
Det var väl också min spontana tanke, just den där känslan som är så gräslig. Men sen tänker jag också på så många av de kvinnor som vi möter och vad vanligt det är med ångest. Mm. Ja, i princip varenda kvinna vi möter har ju ångest på olika sätt, i olika grad.
Men berätta mer om Talita, alltså, vad gör ni? Vilka är ni?
Ja, vi är en organisation som arbetar med att hjälpa kvinnor som blivit utnyttjade i prostitution och pornografi och människohandel för sexuella ändamål. Och det vi vill, det är att hjälpa de här kvinnorna till ett annat liv, helt enkelt. Ett liv utanför sexhandeln. Och det gör vi dels genom skyddat boende, men även genom ett rehabiliteringsprogram som vi har.
Mm. Och vi tar emot, i våra skyddade boenden så tar vi emot både akuta slussningar, oftast från polisen då i samarbete med socialjouren och socialtjänsten. Mm. Men kvinnor kommer till oss på olika sätt. Och en del stannar då, kommer akut och stannar en kort tid, medan andra ingår i vårt program. Och vi finns i Sverige men även i utlandet. Mm. I Mongoliet, Rumänien och Kenya.
Men sen kontaktar ju kvinnor oss själva också. Man kan ju mejla till oss om man vill ha kontakt och så. Kan vi börja den vägen också? Det är inte alltid myndigheter som slussar.
Nej, och sen så har vi en mottagning där vi träffar kvinnor också bara för stöd utanför boendena.
Men jag tänkte på det, nu sa ni att ni startade organisationen, vad sa ni, 2004? Mm. Gud, det är så länge sedan. Men alltså, hur såg prostitutionen ut då? För jag tänker, då var det kanske mer gatu.
Alltså när vi började 98 och var ute på Malmskillnadsgatan, då hade ju inte sexköpslagen kommit.
Nej.
Så att den största skillnaden egentligen sen dess och vad som hände efter det. För sen så hamnade prostitutionen mer på internet.
Mm.
Och det var ju en stor skillnad innan sexköpslagen kom. Sen har också stor skillnad sen dess är också att de flesta kvinnorna var svenska, medan de vi träffat de senaste åren är ju många från andra länder.
Mm. Och sen är väl en skillnad också att på den tiden såg vi ju ingen människohandel.
Nej.
Och kanske inte att vi mötte kvinnor i pornografi heller, utan då var det prostitution på ett helt annat sätt än vad vi ser idag. Idag känns det som att sexhandeln är så mycket bredare, innehåller många fler former än vad vi såg för 20 år sedan.
Mm.
Precis. Men
hur skulle ni säga då att prostitutionen ser ut idag?
Den ser så olika ut. Den pågår på nätet, den pågår utanför, den är kallas sugar dating, den kallas glamourmodell,
sajter, kallas pornografi.
Pornografi som det är då, men man har massa olika namn som egentligen bakom där så är det prostitution. Mm. Och sen såklart det här som sker i lägenheter på hotell där hallikar tar kvinnor från andra länder och utnyttjar dem i Sverige. Så att den är så bred. Mm.
Ja. Och att jag säger att man kallar det pornografi, det är väl för att vi tycker att pornografi väldigt ofta är ju ingenting annat än dokumenterad prostitution. Det är bara det att man filmar. Precis. Prostitutionen.
Ja, men alltså, jag tänker också på det att man har hört så många olika namn, alltså bara liksom i populärkulturen och så här, ja, men som ni säger, glamourmodell. Det vet jag liksom att det florerade när vi gick på gymnasiet.
Mm.
Att man nästan så här, åh, glamourmodell, det vill man bli nästan.
Jag tror ju alla tjejer, inklusive jag själv, har fått meddelande på Facebook från någon Janne som jobbar på Scandal Beauty. Och bara så här, ja, men hej, vill du... liksom, varför bara tjäna, eller typ så här, varför bara få likes på dina fina selfies när du kan tjäna pengar.
Gud, det fick jag för inte alls länge.
Ja, det ligger några sådana i så här skräpposten på hans messenger på Facebook.
Ja, men precis, liksom. Och det var därför vi gjorde en studie om just pornografi i Sverige, och vi såg att det kan börja så att man får ett sånt meddelande, och en del blir aldrig någonting mer.
Nej.
Men för andra så hamnar man i porrindustrin via.
Precis.
Alltså det börjar med ett sånt meddelande.
Ja.
Så det är fruktansvärt. Ja. Det är ju en rekrytering in i sexhandeln.
Ja, alltså tänk om man också är på en plats i livet där man känner sig vilsen, man inte liksom, nu fick vi det samtidigt och kunde så här, oj.
Ja, men då kunde man ju skratta åt, vad fick ni med den där Janne?
Jo, fast jag tyckte med att jag kände nog att så här, gud vad obehagligt. Alltså så här, vet de vem jag är? Alltså att man kände så här.
Mm.
Men jag tror också att man kan få en känsla av att man är utvald.
Ja,
mm.
Och sen så kan jag tänka att det är skillnad också när man sitter i er ålder och får det meddelandet. Det är en helt annan sak om man kanske är 15-16 år.
Mm.
Och man kanske har ett stort behov av bekräftelse just då. Man undrar, varför är jag utvald som du säger? Mm. Är det för att jag är så fin på de här korten? Man vill gärna höra lite mer. Det finns ju så många anledningar till att man faktiskt tar ett steg till.
Mm.
Och så hamnar man i det där.
Jag tänker med, liksom, om jag bara tänker på vad jag hade liksom för bild av typ pengar och så när man gick på gymnasiet. Att så här, att det var så viktigt att kunna liksom köpa det som alla andra kunde köpa, gå på alla festivaler, och att då bara hur lätt det hade varit att kunna tänka att så här, ja, men en bild kan göra att jag får möjligheten att gå på alla de här festivalerna i sommar, och så bara, ja, men jag gör det en gång och sen är det så lätt att bara göra det igen för att man märker att det är snabba, enkla pengar i början, men
precis.
Ja, det slutar ju oftast inte med bara
så
en
har man
bild.
Inte vuxna att prata med heller.
Nej.
Eller vågar inte prata med vuxna även fast de finns där om just det här.
Mm. Vi tänkte att man, alltså att vi har delat upp det lite i så här prostitution och pornografi, även om det såklart går ihop. Men Alltså hur ser situationen ut för kvinnorna, alltså i Sverige? Hur hamnar de i liksom prostitution?
Ja, det finns ju ganska många olika anledningar till att man hamnar i prostitution. Mm. Och, men nu frågar du just om de svenska kvinnorna.
Mm.
Det vi ser väldigt ofta, inte alltid, men ofta, det är ju att det finns tidiga sexuella övergrepp med bilden eller andra trauman, tidiga trauman ofta. Då har man ju sett både det vi har sett och så har man ju sett i forskning att det finns väldigt starka samband mellan just tidiga sexuella övergrepp och att man tar steget senare i livet in i prostitution.
Mm.
Och det är väldigt, jag kan tycka att man förstår det på ett sätt, för att många som har blivit utsatta för övergrepp får ju den här otroligt starka känslan av att man inte har ett värde.
Mm.
Och sen så då är det inte så långt att ta det där steget in i prostitution. Man får betalt. Helt plötsligt känner man att det folk har tagit bara från mig innan. Nu är det någon som vill ge mig 1 000 spänn eller 1 500 kronor. Då är jag ju värd någonting. Det var jag ju inte innan.
Nej, och sen får vi också ofta höra både från utländska och svenska tjejer att ja, men att vara i prostitutionen, i alla fall inledningsvis så där i början, att ja, men det är hemskt. Men jag stänger bara av. Och spela med. Det var mycket värre när jag utsattes för det här när jag var barn. När det var en person jag brydde mig om. Mm. Eller när jag var tonåring och min pojkvän gjorde så här mot mig och sen lämnade mig. Mm. Alltså det finns sår sen tidigare som gör jätteont. Och att då gå in i prostitutionen, det är nästan som att ja, men då stänger jag bara av.
Ja.
Och så får de där pengarna som gör att jag kan handla något och trösta mig själv. Liksom.
Mm.
Och sen finns det också ett mått av självskada.
Ja,
och det finns jättemycket att säga om det. Att man skadar sig själv. Ja. Och det ligger trauma bakom det.
Mm. Och det här att man vill återta kontrollen.
Oh, ja.
Man hade ingen kontroll när övergreppen skedde när jag var barn. Men nu kan jag ta kontroll. Jag kan bestämma när, jag bestämmer ett pris, jag bestämmer vem. Att det blir en känsla, det är också som man vill åt.
Mm.
Men man kan också säga hur det ser ut för kvinnor i Sverige. Unga tjejer, så är det inte så ovanligt att det är så att det börjar med att man säljer eller man kanske lägger ut nakenbilder eller avklädda bilder. Och så hamnar man i en situation där någon ber en lägga ut mer. Eller att man kan ta betalt för bilder. Och vi träffade ju en jätteung tjej som det hade börjat så. Och sen hade hon på en svensk, alltså vuxenporrsida, blivit liksom övertygad att lägga ut bilder och filmer som hon hade fått betalt för. Och så småningom hamnar hon i prostitution på grund av det här. Så att det är ju liksom via de här porrsidorna ofta som man hamnar också i regelrätt prostitution.
Mm. Och sen har vi haft flera kvinnor som har sagt till oss som har varit i både prostitution och pornografi att prostitutionen är ju fruktansvärd men att pornografin är ännu värre för att man vet att de bilderna, de filmerna, de finns alltid kvar.
Mm.
Så att det går liksom inte att komma bort ifrån.
Och backa bandet.
Nej. Men hur ser det ut för de utländska kvinnorna som är i Sverige?
Ja, de har oftast blivit rekryterade då i sina hemländer.
Mm.
Det kan finnas, ungefär som ni var med om att det är någon Janne som skriver, ska inte du ta betalt för det här? Så är det någon som står utanför en gymnasieskola i Rumänien till exempel, en kille. Han lurar en ung tjej att han är kär i henne, de får en relation och hans plan från början är att rekrytera henne in i prostitution. Så hon följer med honom till Europa. Antingen så tvingas hon in i prostitution eller så är hon så kär i honom så hon gör det han säger.
Mm.
Och så hamnar väldigt många i Sverige och sen utnyttjas de av oftast då hallickar i lägenheter på hotell i Stockholm och hamnar hos oss när polisen gör tillslag.
Men sen kan det ju vara så också med de nigerianska kvinnorna till exempel. Då är det ju oftare mer det här att man vet att det är kvinnor som kommer från väldigt fattigdom.
Ja.
Och de är ganska enkla att lura på olika sätt, att följa med till Europa. Man säger att du ska få jobb i Europa eller du ska få börja skolan och sådana saker. Och då är det ju ren och skär människohandel.
Ja.
Man lurar dem in i och tvingar dem.
Men hur mår kvinnorna då som ni kommer i kontakt med eller som kontaktar er?
Ja, de mår ju inte bra. Det kan man ju säga. Men många frågar ju så här, men orkar ni det här och sådär, jobba med det här? Men vi ser ju ofta kvinnorna när de kanske mår som sämst. Och sen när vi får börja prata, man börjar träffas, de ingår i vårt rehabiliteringsprogram, då får man se den här fantastiska klättringen uppåt. Mm. Och det är ju, det är så fint att få vara med och se när människor får hitta tillbaka till sig själv, förstå att de verkligen har ett värde och hela den biten. Så att, nej, men många mår ju dåligt, som svar på din fråga, men ja, det kan bli bättre.
Jättedåligt. Och många som inte får hjälp där ute i vårt samhälle. Mm. Där psykiatrin, socialtjänsten, ja, man har varken kunskap eller några idéer om, ja, men vad, jag kanske vill göra någonting för den här unga tjejen, men vad ska jag skicka henne? Till ett HVB-hem där man liksom bara blir en slags förvaring. Nu är det ju inte så på alla ställen, men många har berättat om att de har upplevt det som att de har hamnat någonstans, och samhället vet inte hur ska vi hjälpa den här personen.
Många får ju aldrig någon hjälp.
Nej, man sätter inte in någon traumabehandling och det som de verkligen behöver, för det kostar för mycket. Så att det finns ju otroligt många som hör av sig där ute till oss och som aldrig har fått hjälp, och då mår man ju fruktansvärt dåligt.
Ja, för hur upplever ni, vi sa, pratade om det lite innan vi satte igång mickarna här, just med att man liksom, när man jobbar med en sån här fråga, så får man ibland känslan av att, ja, men nu pratas det mycket om det här, nu finns kunskapen där ute, men liksom, hur ser kunskapen ut kring både porrindustrin och prostitution egentligen i det stora hela, både liksom ute i samhället, men kanske framförallt bland myndigheterna, de som behöver veta vart man ska slussa en kvinna som behöver hjälp?
Vi upplever att kunskapen är väldigt låg. Och det är ofta som vi får samtal från alla möjliga olika håll. Det kan vara allt från vården till myndigheter, alla möjliga som,
kuratorer, föräldrar,
som frågar verkligen, vi har ingen aning vad vi ska göra. Kan ni hjälpa oss? Och vi kan ju hjälpa ett litet, litet fåtal, men vi har ju väldigt begränsade platser
och resurser.
Och resurser, ja visst, så att vi kan bara göra en liten bit.
När vi, första gången vi gjorde en serie då om prostitution i podden, så var det väldigt många män som skrev till oss. Och så menade de så här, jo, men ni, nu tar ni inte upp aspekten att det finns kvinnor i prostitution som gör det här för att de älskar sex.
Ska eller... sägas att det var några kvinnor som själva sa det också.
Ja, just det, det var det faktiskt. Ja, eller så här, ja, men det finns kvinnor som, det var mestadels män. Och det finns kvinnor som vill jobba med det här och ni är så antifeministiska. Ja, vi fick då en liksom storm av det där. Alltså, vad tänker ni kring det?
Ja, jag tänker så här. De personer som går på den här myten om den lyckliga horan, som det, man brukar säga, de ser aldrig de här människorna på något annat sätt än i en tidningsartikel eller ett inlägg på sociala medier eller något. Vi lever liksom dagligen med de här kvinnorna. Och då menar vi inte bara de som kommer och direkt säger jag mår jättedåligt till oss. Utan vi menar de som kommer till oss slussade av polis eller på annat sätt. Och som säger, nej, men jag har valt det här. Jag älskar det här. Det här är som choklad för mig. Jag njuter av det. Och sen, vi respekterar det. Vi lyssnar. Vi stöttar dem, hjälper dem på samma sätt som vi alltid gör. Och sen helt plötsligt rasar de fullständigt, bryter ihop när de inser det finns en väg ut. Men finns det inte en väg ut, då måste jag hålla upp en fasad att det här har jag valt. Många av de här har varit utsatta för övergrepp tidigare när de var barn. Att känna den maktlösheten, det är fruktansvärt. När man hamnar i prostitution eller när man tar det här steget, om man nu har gjort det, så återtar man makten, som Anna sa. Och den känslan av makt och kontroll, den vill man inte bli fråntagen, och därför står man på sig och hävdar det här vill jag, ända tills man har ett alternativ.
Men händer det ofta liksom att kvinnor då blir slussade av polisen till er och de liksom typ vill gå därifrån, att man inte vill ha hjälpen?
Absolut. Det gör det, och det ibland kommer en kvinna, kanske stannar ett dygn, två dygn. Ja, men det finns ju olika anledningar till att hon lämnar också. Ofta kanske vi känner att de flesta gånger som det händer, så är det för att det finns någon där som en hallick. Mm. En människohandlare som har kontakt med henne på något sätt via någon telefon som polisen inte har tagit eller så. Och hon lämnar för att gå tillbaka till honom, för han kanske hotar hennes familj och sådana saker. Men sen finns ju också självklart kvinnor som inte är beredda att känna efter, att precis som Josefin var inne på, man är inte där än, utan man vill tillbaka i det, man orkar inte skruva på alla känslor igen och möta sig själv kanske.
Mm. Ja, men det är precis det handlar om. Mm. Att ska man stanna hos oss då och lämna det här, då ska man gå från att ha stängt av allting till att skruva på känslorna igen. Mm. Det är då man möter all ångest och allt man har varit med om, det hinner i kappen. Mm. Och då ska man bearbeta och det är jättetufft.
Mm. Mm. Men hur tror ni man kan göra för att få män sluta köpa sex?
Jag tänker så här, att om de verkligen förstod anledningarna till varför de allra flesta kvinnor hamnar i prostitution, då skulle de aldrig göra det. För det är så länge som de tror på alla de här bizarra myterna som finns om varför en kvinna är i prostitution. Så länge de väljer att tro på det, då är det svårt. Mm. Men de måste börja fatta. Mm.
Ja, för öppnar man ögonen också kring vad pornografi är och vilka kvinnor som det handlar om. Alltså de jag då tittar på för att kunna runka till. Liksom. Så om jag förstod vad de har gått igenom och vad de förmodligen har för bakgrund, då skulle jag inte kunna.
Exakt. Mm.
Men det är så länge som du säger, så länge som man inte vill öppna ögonen för det, då kan man ju fortsätta.
Mm.
Och döva sitt samvete.
Mm. Precis. Men jag måste fråga er också, för när vi har träffat Simon Häggström som är polis då, så sa han till oss att han aldrig har gripit en kvinna för sexköp. Har ni träffat någon kvinna som har köpt sex?
Nej, det har vi faktiskt inte gjort.
Nej.
Nej.
Vi har hört talas någon gång från någon kille vi har träffat som är i prostitution, att det finns kvinnor som köper. Men den gruppen är ju så minimal så att polisen har ju aldrig stött på den. Så.
Nej. Det är lite intressant.
Hint, hint. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Men det är också så här, jag tycker det är intressant vad männen säger som köper. Mm. De säger så här, till exempel att ja, men det måste ju finnas prostitution för alla män som kanske sitter i rullstol eller alla män som har sådana svårigheter. Det säger Simon också. Han har ju sagt att under alla dessa år, alla dessa hundratals sexköpare som han har träffat, han har inte mött en enda av de här. Det är inte de som går till kvinnor i prostitution.
Nej, nej,
precis.
Jag kommer aldrig glömma när Simon gästade oss och berättade om en kille de hade gripit som sa, men min tjej ligger på BB och har precis förlöst vårt barn. Vad skulle jag göra? Så jag kunde inte ligga med henne just nu. Alltså det är, jag spyr i min mun.
Ja, alltså det är så här, det är så ofattbart.
Det är så primitivt. Alltså, så tänker man, hur kan de fungera
i samhället? Pass
normalt i samhället som de förmodligen
kan
gör.
Kan du ens knyta dina skor?
Nej, exakt.
Det är sjukt.
Och så det här hotet som männen känner av att man pratar om det här problemet. Mm. Det finns ju personer som Simon Häggström.
Mm.
Finns ju många av, såklart. Men så finns det de som känner sig så vansinnigt hotade.
Precis.
Av att man säger att det här är ett problem som männen måste ta tag i.
Mm.
Det är också intressant.
Mm. Ja, precis. Men vi sa det till er när ni kom, att
när vi sa att ni skulle gästa så fick vi väldigt mycket frågor just om pornografi. Och som ni också var inne på så gjorde ni väl den här kartläggningen över den svenska porrindustrin. Och många frågade oss, och vi tänkte också det, för så här, finns det alltså en svensk porrindustri?
Mm. Ja, vi pratade om det. Vi satt i trädgården en dag med Megan som har genomfört den här studien. Då.
Det var hon som pratade i Nyhetsmorgon om den, va?
Ja, precis. Och när vi satt och diskuterade det så sa ju vi också samma sak till varandra. Mm. Alltså, vad finns i Sverige? Vi kände till Johan Wilde i princip.
Mm. Och vi hade ju hört att folk sa att det finns ingen porrindustri i Sverige. Ja, vi tänkte att det måste så kan det ju inte vara.
Ja. Mm. Och det var ju så det började då. Och vi såg ju att här finns det. Vår studie är ju bara en början.
Jag kan säga att det tog oss ungefär 5 minuter framför våra datorer till att vi insåg att jo, den finns.
Absolut, och sen gick vi ut själva också och gjorde en fejkad en profil där vi liksom fick extremt mycket kontakter med personer som är involverade i porrindustrin.
Mm. Men hur ser då den svenska porrindustrin ut och liksom hur utbredd är den?
Ja, det finns ju på olika arenor kan man ju säga. Dels så finns det ju ett fåtal personer som har egen inspelningsstudio och på det sättet har produktion själv. Mm. Sen så finns det ju också det här sättet som olika glamour-sidor har där man mer kanske vill att kvinnan själv då ska spela in material som hon lägger upp och som sen olika prenumeranter kan betala för.
Mm.
Så det finns ju två olika arenor kan man säga.
Mm. Och den sista som du nämnde där, där behöver ju inte de som tjänar pengar på det här, de behöver inte agera särskilt mycket själva. Nej. De kan ju ligga i Thailand liksom och se pengarna rulla in. Därför kvinnorna lägger upp det här för att de har rekryterats av såna här unga svenska killar som ni nämnde tidigare.
Ja.
Och sen så kommer pengarna in till de här företagarna som gör miljonvinster på
det vet
att
jag
det här får finnas.
Ja, det vet jag att man ser alltså, på både typ så här Snap och Twitter. Mm. Alltså där det är där kontorna i sig, de som är öppna, de är också väldigt liksom, alltså i min värld är bara de bilderna porr.
Ja.
Men jag fattar ju att om man vill se mer så är man villig att betala för att göra det. Men det är ganska sjukt hur de här öppna profilerna får finnas på ett sånt ställe som Twitter. Liksom.
Ja, det fattar inte jag.
Nej. Att så här, det är liksom blir ju deras reklampelare då, de här kontorna får hur mycket följare som helst.
Ja, men Instagram också, tänker jag säkert. Ja.
Men det är ju väldigt mycket som har med porrindustrin att göra som vi kan känna att vi absolut inte fattar.
Mm.
Förstår inte att det inte finns en lagstiftning som på något sätt reglerar porrindustrin eller pornografin i Sverige överhuvudtaget.
Mm.
Det är ju jättemärkligt.
Ja, och på, så, liksom på Instagram, hur liksom, men vet jag med att vi pratade med någon om som hade upptäckt liksom hur deras son följde jättemycket pornografiskt innehåll på Instagram.
Ja.
Man bara, men va? Mm. Och så här, tänk då alla som får sin första smartphone och har tillgång till det här hur enkelt som helst. Du behöver inte ens googla längre för det finns ju de apparna som man använder på daglig basis. Liksom.
Ja, det är skrämmande.
Ja.
Men jag blev också chockad för igår kollade vi ju in bland annat då Scandal Beauties för att vi kom på att så här, gud, vi blev kontaktade av dem.
Mm.
Och när vi, alltså jag minns verkligen Scandal Beauties från liksom när vi gick gymnasiet, jag menar det är 8 år sedan.
Mm.
Och då, alltså då var väl det någon bloggportal, det var ju fortfarande väldigt liksom lättklätt och det var så här, nu var ju, alltså jag blev helt chockad när jag gick in där igår och insåg att så här, alltså det här är ju en porrscen.
Ja, ja. Det är ren och skär pornografi.
Ja,
det var det inte då.
Ja. Nej, alltså.
Ja, men, jo, men det var ju så här, det var ju mycket typ jävligt stora bröst och mycket så här, urringningar. Men det var ju
men
inte.
Men nu är det våldsporr.
Ja, exakt. Alltså, och så här, gud, har det normaliserat så mycket så att nu är det det som dyker upp.
Exakt, det har normaliserats.
Mm. Det har ju skett en enorm förändring i pornografin senaste 5, 10, 15, 20 åren. Det har ju eskalerat enormt vad männen kräver, vad de vill se för någonting.
De vill ju se en tjej som får sitt huvud nedtryckt i toaletten och så spolar man och som blir halvt
strypa sig själv tills hon kräks.
Precis. Ja. Så det är ju helt, eller ja, att någon blir kissad på liksom.
Ja. För jag såg någon dokumentär på Netflix om, jag tror det var kvinnor i USA som hade hamnat då i porrindustrin. Alltså när jag såg den, jag var helt i chock. Då var det med så här, de skulle kräkas, de skulle äta upp sig. Alltså det är så
det är så förnedrande. Det är förnedring.
Exakt.
Och att män kan gå igång på den totala förnedringen, det är så skrämmande tycker jag.
Mm. Jag blir livrädd.
Mm.
Har ingenting med sex att göra.
Nej.
Överhuvudtaget.
Nej. Men vilka är då kvinnorna i porrindustrin?
Mm. Alltså det vi såg i våran studie, det var ju att de kvinnor som tar steget in i porrindustrin är ju, har ju väldigt lika de bakgrund som de tar steget in i prostitution.
Mm.
Att många berättade om psykisk ohälsa.
Mm.
Många berättade om ekonomiska problem. Många berättade om tidiga sexuella övergrepp. Och många var väldigt unga. Men sen går det ju inte att säga kanske att hon är från landet eller från storstan. Nej. Eller hon är 14 år eller hon är 24. Det skiljer sig väldigt mycket. Ja,
mm. Och många hade också pojkvänner som hade behandlat dem jätteilla. Ja. Och sen hade de liksom fått en sån dålig självbild att de hade fortsatt mot sig själva. Och
många berättade om pojkvänner som också hade lett in dem i det här.
Oh, gud. Mm. Och sen de som kommer till oss som vi har träffat utanför studien. Det är ju prostitution och även pornografi är ju ett utnyttjande av en annan människas sårbarhet.
Mm.
Och det ser vi hela tiden. De är så sårbara. De berättar ju hur, det kanske inte är sexuella övergrepp, men de känner sig ensamma, de har ingen vuxen kanske att prata med, de har varit mobbade i skolan. Mm. Det är den typen på berättelser man hör.
Mm.
Och så förstår man hur det ena lett till det andra. En lärare som har utsatt en person för övergrepp, hon börjar lägga ut bilder på sig själv för att hon mår så dåligt och så är hon i på en glamourmodellsida till exempel. Mm.
Men liksom, vilka är det som styr de här sajterna? Är det liksom företag? Alltså jag vet liksom, är det liksom män som har sett att men här kan jag tjäna riktigt mycket pengar?
Absolut, skulle jag säga. Det är människor som bara är ute efter pengar, som skiter fullständigt i vem man utnyttjar på vägen. Mm. Hur mycket ångest den kvinnan har, hur hon mår. Man ser bara pengarna.
Mm.
Så att det är väl företagare kan man säga på ett sätt.
Ja, för visst är det så också att man kan liksom, på många av de här sidorna kan man liksom börja beställa vad för typ av bilder och filmer man vill ha.
Mm. Alltså, det är inte så mycket vanligare och vanligare.
Det är som att beställa en pizza ungefär. Du bestämmer precis vad det är du vill ha och så får du det levererat.
Ja, alltså det är svårt att förstå faktiskt.
Ja, det är svårt att förstå. Och så här människovärd, alltså hur kan man bara glömma eller så här ignorera det så.
Mm.
Ja, man reducerar ju verkligen en människa till någonting annat.
Precis.
Ja, nu, den här frågan har ni i princip redan svarat på, men att det liksom är väldigt lätt att hamna i industrin. Alltså upplever många av de här kvinnorna att de just har blivit inlurade och att typ så här, ja, men jag gör det bara en gång och sen, eller liksom, vad säger de?
Mm. Det är precis så. Jag tror att väldigt få skulle tänker så här, ja, men jag ska vara med i gangbang eller jag ska bli kissad på det första jag gör. Nej, det är ju inte så, utan det är ju avklätt. Det är liksom någonting som man ändå känner så här, ja, det kanske inte känns helt okej, men det känns ganska okej.
Mm.
Och sen så blir det litet steg till varje gång och så hamnar man helt plötsligt i någonting som är helt, det liksom känns helt omöjligt att backa ifrån.
Mm.
Det är det som är så fruktansvärt med det här, att det är inte bara det att man kanske tänker så här, men nu får det vara bra.
Ja.
Utan det finns så många hållhakar ofta som de använder sig av på de här glamoursidorna. Att man säger att men, vi har ju alla de här korten på dig. Om du nu ska avsluta det här kontot, då är du skyldig oss 10 000 kronor eller vad det nu kan vara. För det finns massa prenumeranter som du måste betala tillbaka pengarna till. Och hon har ingen möjlighet.
Nej.
Vad ska hon göra? Hon har inga pengar.
Nej. När man är 15, 16 eller 17 för den delen, så kan man inte liksom se. Man kan inte riktigt tänka vilka konsekvenser det kommer få, att man kanske lägger ut en bild eller, och sen är det mycket blir pressad också tycker jag. Många som berättar att de blir pressade, de kanske har en dröm om att bli modell, men man blir pressad att du måste, om du ska vara framgångsrik, måste du göra lite mer så här, och så pressas man för man vill bli framgångsrik. Det är ju den värdering vi har i samhället. Man ska vara framgångsrik, man ska vara snygg,
Och sen har det ju framgått med de kvinnor som vi har talat med, Att de säger att när de har bestämt sig för att lämna och man kanske börjar säga det till de här personerna på den här sidan, så säger ju de då att men du har ingen framtid. Du kan ingenting. Du är värdelös. Mm. Vad ska du kunna? Du är bara liksom, du är skräp. Mm. Så att de blir så nedtryckta av personerna på de här sidorna också, så det blir jättesvårt för dem att lämna.
Så ni skulle säga att så här, porrindustrin och prostitutionsvärld, alltså det hänger väldigt mycket ihop.
Mm.
Men jag tänkte också, hur kan händelseförloppet se ut om det kommer en kvinna till er? Alltså vad för delar går man liksom igenom?
Det beror lite på om hon slussas till vårt boende, ja, eller om hon får höra från någon att man kan vända sig till oss och komma till vår mottagning.
Mm.
I våra boenden så har vi en hel rehabilitering som vi erbjuder. Mm. Och den pågår ett år.
Oh.
Och det är ett beslut man liksom ska fatta, att man ska ingå i det här ett år. Och fattar man det beslutet, då är det vanligast att man faktiskt stannar och tar sig igenom den här rehabiliteringen och lämnar prostitutionen för gott. Det är det vi ser, och det man är med då om under det här året är att man går i traumaterapi. Man får undervisning som handlar om det olika jagstärkande ämnen som handlar om psykisk ohälsa, det handlar om hur man hanterar känslor, det handlar om trauma, hjärnan, minnen och så vidare. Och sen planerar vi för framtiden, så vi hjälper personen att allt ifrån söka asyl till att se vad kan jag studera, vad kan jag jobba med.
Mm.
Framöver. Mm. Så att det är ett helhetsgrepp.
Mm. Och sen har ju vi en dröm om att kunna på våran mottagning ta emot många fler kvinnor som vill lämna porrindustrin. Och vi har sökt pengar för det, för att ta fram en metod just för att utveckla det arbetet som vi hoppas på, få de pengarna så att vi verkligen kan satsa extra mycket på kvinnor som vill lämna porrindustrin.
Mm. För de tjejerna är ofta
de pengarna.
Ja, det var helt sjukt om ni inte skulle. De tjejerna är ofta svenska, unga och går kanske i skolan och så. Det är en annan. Man måste ta ett litet annat grepp kanske om deras situation.
Mm. Men när vi berättade att ni skulle komma och gästa så fick vi jättemycket frågor från våra lyssnare. Så jag tänker att vi vill ta några av dem. Bland annat en person som skriver: hur hamnar kvinnorna i dessa situationer? Vad får de att börja med porr?
Just pornografi. Ja, man tar en tjej som ett exempel då. Hon var 13 tror jag när hon la ut några bilder på sig själv. Hon var väldigt ensam. Hon hade inte särskilt bra kontakt med sina föräldrar. Det fanns psykisk ohälsa i hennes familj. Hon började utebli från skolan mer och mer. Började testa alkohol och hamnade lite snett för att hon mådde dåligt. Hon hade mycket ångest och så. Och så la hon ut några bilder och fick precis en sån här förfrågan då: ska inte du lägga ut lite mer på sociala medier? Och sen var det en pojkvän tror jag som introducerade henne för någon sida som var mer regelrätt än porrsida och pushade henne att lägga ut bilder där och filmer. Och sen blev hon hittad i prostitution några år senare av polisen. Så det här eskalerade. Hon var 13 när det började med bilderna.
Men även första gången hon blev hittad i prostitution.
Ja, precis. Så att det gick inom loppet av ett år från att de första bilderna hade lagts ut, så hade hon börjat sälja sig till män som kontaktar kvinnorna på de här sidorna och vill köpa sex. Så att det går ihop så otroligt mycket. Det är inte bara så att män sitter och tittar, men kontaktar ju de här tjejerna för att köpa sex.
Men det har ju vi märkt även på den fake-profil som vi har gjort med en ganska lättklädd, snygg tjej. Så jag tror det tog det 2-3 minuter innan vi fick de första förslagen på att män ville träffas.
Jag trodde ändå du skulle säga dagar.
Nej. Det gick hur fort som helst innan vi fick förslag på att män ville köpa sex.
Och då hade vi alltså lagt ut en bild på en tjej bakifrån, inte ens avklädd, utan det var bara en tjej som en ny profil och de högg direkt.
Alltså jag blev helt chockad.
Ja. Så då kan man ju tänka sig en ung, söt 13-åring. Vad händer när det inte finns en vuxenvärld eller en reglering i lagstiftningen för hur man får exploatera de här personerna?
Det är helt sinnesfullt. Ja. Men så ni skulle säga att den här liksom gradvisa stegringen är liksom vanligast.
Absolut, jättevanligt.
Mm.
Man börjar kanske inte ens, man börjar inte naket, man börjar avklätt.
Ja.
Och sen så går det ganska fort.
Mm. Ja, men som du var inne på också, det är klart att så här, det är ingen som tänker, ja, nu ska jag vara med i ett gangbang. Nej. Här och lägga upp. Nej. Alltså, såklart. Men sen helt plötsligt så hamnar man där. Ja. En annan skriver, är det alltid skadligt?
Ja, det är alltid skadligt. Det kanske inte känns så från början.
Mm.
Men det är alltid skadligt, därför att även fast man stänger av sina känslor, man dissocierar som det kallas, så händer det saker med oss när vi utsätts för förnedring eller för någonting som vi inte skulle ha gjort om vi inte fick pengar för det.
Mm.
Alltså det är man köper ju någons samtycke som de aldrig hade gett annars. Och det är alltid destruktivt för personen. Det är skillnad på om man lägger ut bilder som man själv bestämmer vad man vill lägga ut och det är ingen som betalar mig för det. Alltså det är alltid destruktivt när man hamnar i den här industrin.
Mm. Det där är så
det bryter
viktigt.
Ner en person mer och mer och mer. Tills hon, som du beskrev, tills hon gör saker som hon aldrig trodde att hon skulle göra. Och då känns det för sent.
Mm.
Och det är skadligt på olika plan, tänker jag också. Det är dels precis det som du beskriver, känslan av värde, att det bryts ner så mycket. Men det är också skadligt långsiktigt om man tänker att jag kanske vill utbilda mig, ha ett annat jobb, massa saker. Att det här är ju saker som finns kvar.
Ja.
Du vet en kvinna som, eller jag tror jag läste om, jag vet inte. Men i varje fall som 10 år senare blev kontaktad av en man som sa, bara på gatan, som sa att ja, jag skulle vilja filma gangbang med dig. Och det är 10 år senare. Så att det här är ju någonting också som verkligen ger konsekvenser långsiktigt.
Mm. Ja, precis. Finns det personer som inte vill komma ur porrindustrin eller prostitution?
Ja, precis som vi sa tidigare så träffar ju vi också kvinnor som säger att jag vill vara i det här. Men vi har aldrig under de 20 år vi jobbat träffat en kvinna som har sagt så och sen när hon får veta vilka möjligheter det finns, att hon är värdefull, det finns ett annat liv, då kommer tårarna.
Mm.
Då kommer liksom hennes sanna jag fram. Men absolut, det finns kvinnor som har en fasad och som säger jag älskar det här. Och vi säger då att det fanns de som inte skulle bryta ihop och som verkligen tycker att de älskar det här, så är det ändå så att vi måste, lagstiftningen och vi i hela samhället måste skydda de som är utsatta.
Exakt.
Så om det finns ett fåtal som faktiskt njuter av det här, ja, det må vara så, men vi måste ändå skydda den oerhörda majoritet.
Exakt.
Som lider. Så att,
ja, men det tänker jag ofta att så här, om det skulle vara liksom 0,01% som tyckte att det här var nice, det är ju alltså de övriga 99, ja. Det är ju dem vi måste
skydda.
Ja, ja, precis. Ja,
precis. Och en torsk som, eller någon som tittar på porr, eller en torsk som går till en tjej, det är ju 99,9% chans att hon är en av de här utsatta.
Mm.
Så ja, att precis. Hålla på och lura sig själv att tjejen man går till gillar det liksom håller inte.
Nej.
Nej.
En annan skrev också, hur kan man själv göra för att hjälpa någon som befinner sig i porrindustrin eller i prostitution?
Man kan ju till att börja med lyssna på den personen, höra vad hon själv har att berätta, och sen så tycker jag att man kan tipsa om Talita till exempel. Mm. Skriva ett mejl till oss, info@talita.se, och bara berätta om situationen, för om hon vill ha hjälp, då vill vi gärna lyssna på henne och se vad kan vi göra, vad är det hon behöver och vad är det som har hänt.
Men hur tänker ni att man ska liksom närma sig och typ lyfta på locket om man, alltså om man misstänker att man har någon runt sig som man tror håller på med prostitution eller sugar dating eller så, och som inte vill prata om det? Hur ska man lyfta på locket?
Ja, men jag tror ändå det är viktigt att inte vara rädd för att närma sig ämnet, att ändå säga, men jag förstår att det är det här som händer, och visa att jag kan prata om det. Det går att prata om, och jag lyssnar gärna om du vill. Sen så går det aldrig att tvinga en människa. Men bara genom att visa att jag har sett.
Mm.
Och jag förstår att du kanske inte mår bra, och sätta ord på det kan leda ganska långt.
Mm. Så kan man ofta säga om man har egna barn eller man träffar unga människor, så kan man ju säga att det här är vanligt. Det här känner jag till.
Mm.
Jag har hört att många drabbas av det här och här. Vad vet du? Hur är det för dig?
Mm.
Att man verkligen bryr sig, man vågar prata, precis som du säger. För då kanske personen, när hon är redo,
våga komma.
För jag tänker dels alltså så här, just när vi har pratat om sugar dating och så, om man liksom känner någon som precis har börjat med det, så kommer förmodligen personen i fråga bara tycka att det är skitfett, för i början tycker man ju det liksom. Och hur man då ska liksom så här, man vill inte hålla på med massa skrämselpropaganda samtidigt som man ju såklart själv som kompis blir orolig. Alltså,
jag tycker man ska komma med skrämselpropaganda.
Ja,
för att jag tror att visst, det är nog många som kan säga så här, det var skitbra, jag tjänade 3000 spänn på någon timme eller några timmar. Absolut, men det lämnar är. Och det gör jättemycket med ens mående och ens känsla av värde. Så att
självbilden påverkas ju. Jag tycker också man ska skrämma. Det är ju på hållet. Vi ritar en sån här kurva. En av tjejerna som genomgick vårt program och nu är ute och pratar ganska mycket i media. Så, hon kallas för Jasmina. Hon säger ju att hon hörde ju till dem som höll upp en fasad när hon kom. Hon skulle ha kunnat sitta i ett sånt här program och säga, åh, jag älskar prostitutionen och sådär. Men sen bröt hon ihop och hon säger ju att det var när vi ritade någon slags kurva. Så här känns det i prostitutionen nu i början, men så här kommer det se ut sen. Det här är vad vi har lärt oss genom att träffa äldre kvinnor. Det här är vad du är på väg mot. Och hon förstod.
Och den kurvan handlar också om hur den psykiska ohälsan går ner. Och hur många, väldigt många är inte i prostitution mer än max 7 år tror jag det är, innan man kanske försöker ta sitt liv eller på något annat sätt. Man orkar helt enkelt inte.
Någon mer undrar, hur skyddas man från männen efteråt om de är grovt kriminella? Alltså säg att det kommer en kvinna till som har en hallick till exempel. Hur skyddas de här kvinnorna?
Men de måste ju polisanmäla.
Ja, och vår erfarenhet är att svenska polisen, vi ska vara glada att vi bor i det här landet. Därför att det är inte alltid polisen går att lita på utomlands. Men i Sverige ser man att det är en person är beredd att berätta om vad hon har varit med om, ja, men då ger man henne skyddat boende, man stöttar upp, det blir polisutredning och man gör allt man kan för att den här kriminella personen ska åka fast.
Men om man då lyssnar på det här och är själv i prostitution eller i liksom porr, vad skulle ni vilja säga? Så vad kan man, hur kan man kontakta er? Och liksom?
Vi skulle vilja säga att det finns en väg ut. Det gör det, även fast det inte känns så alla gånger. Det kanske känns som att det här kommer aldrig förändras. Jag är fast i det här, jag har gjort otroligt många dåliga val. Det finns en väg ut. Och du får gärna kontakta oss.
info@talita.se till exempel. Vi vill också säga att du är värdefull. Det är inte ditt fel. Ingenting av det som har hänt har varit ditt fel. Utan du har hamnat i det här av olika anledningar.
På grund av att människor utnyttjar. Att män skiter i att unga kvinnor och kvinnor som inte är särskilt unga mår dåligt. Det gör mig så arg.
Så att, nej, men det finns hjälp. Du är värdefull. Hör av dig. Det finns en väg ut.
Och vad heter ni på Instagram? Man kan kontakta er där också.
Talita_Sverige. Och samma sak på Facebook. Finns det också.
Vi tycker ju ni är otroligt inspirerande. Men ni ska få sista ångest på den frågan. Vad inspirerar er?
Att träffa de här kvinnorna, tror jag. Det berikar så oerhört mycket. Och få jobba med det varje dag. Och faktiskt se att vi bor i ett land där man jobbar åt ett håll ganska ofta. Just med våran prostitutionslagstiftning och så vidare.
Ja, gnistan i deras ögon när det börjar tändas ett hopp. Det är helt... Ja, det går inte att förklara, det går inte att beskriva. Nej. Så att det inspirerar enormt mycket. Och sen alla som kämpar där ute. Ni... som gör eran del. Alla inom myndigheter, alla som jobbar ideellt.
Det finns många som kämpar.
Det finns många som kämpar. Det är inspirerande. Vi ska vinna kampen.
Tack så jättemycket för att ni vill läsa Ångestvården.
Tack.
Jag älskar att vi också blir så arga. Alltså som liksom, jag tror det är Anna som säger det just att så här. Nej, Josefin säger det när hon säger så här, att liksom kunna runka till det här. Alltså va? Hur kan man det? Alltså det var som vi var inne på i början. Var finns kåtheten i den här ekvationen? Jag förstår inte det.
Alltså jag gör verkligen inte heller det. Men ja, återigen stort tack Anna och Josefin för att ni tog er tiden. Följ Talita undersök Sverige på Facebook och på Instagram.
Där finns också nummer för om man vill vara med och stötta Talita genom Swish, bankgiro. Det vill jag uppmana alla som kan att göra. Jag vill också tipsa om Simon Häggström, att följa honom om man vill veta mer i de här frågorna. Han är som sagt polis, expert på prostitution och människohandel. Vi gjorde 2017 en poddserie som heter Vi måste prata om prostitution. Det är 6 stycken avsnitt fullproppade med information om det här ämnet där vi träffar bara experter. Vi har också gjort ett avsnitt som heter Sugar Dating och ett avsnitt som heter Ingen har som dröm att sälja sin kropp. Båda de handlar om prostitution. Och vi har också gjort en hel poddserie som heter Vi måste prata om porr, om man vill veta mer om porr och dess skadeverkningar.
Yes, och tack till alla er som redan har delat vår poddserie nu i och med att detta uppdagades i fredags förra veckan, som har tipsat om vår poddserie och som har gett så mycket fina kommentarer till oss i vår Insta-DM och på vår Instagram om att den är så bra och viktig och välgjord, för det gör oss otroligt glada. Det finns en Spotify-lista med alla avsnitten samlade. Det är bara att söka på Ångestpodden, Vi måste prata om prostitution, så kommer det liksom en spellista på Spotify med alla de här prostitutionsavsnitten. Om man vill lyssna?
Ja. Följ oss på Instagram, vi heter Angestpodden där. Nästa vecka hörs vi troligtvis precis som vanligt från poddstudion.
Yes, vi hoppas det.
Ja.
Ha det bäst, tills dess.
Hej då!
Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.